Välkomna till podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här pratar jag, läsambassadör Ann-Marie Körling, om litteratur och läsning. Till dagens samtal har jag bjudit in skolpsykolog och författare Tuija Lehtinen. Välkommen!
Tack!
Vi ska tala om koncentration och läsning. Vad är koncentration och hur ser du på det?
Koncentration är förmåga att rikta och bibehålla sin uppmärksamhet på någonting.
Så hur är det med din koncentration? Hur koncentrerar du dig?
Ibland bättre, ibland sämre, beroende på dagsform. Koncentration är också någonting som man kan öva sig på. Så det försöker jag göra ibland. Till exempel genom att meditera kan man öva på sin koncentration. Att rikta sin uppmärksamhet och bibehålla den vid något.
Jag såg en kvinna, en ung kvinna, gå på stan och läsa. Och hon var så inne i sin bok. Och hon liksom gick utan att titta upp och så läste hon och läste. Och jag var tvungen att springa fatt henne. Och så frågade jag henne om, vad är det som händer här? Hur kan du koncentrera dig så på boken och den här trafiken och allt? Och då berättade hon att men boken är så spännande och jag kan inte släppa taget om den. Jag koncentrerar mig så djupt på den, men jag kan vägen. Så att jag behöver inte ägna den någon uppmärksamhet. Vad gjorde hon?
Alltså det är ju det som är det spännande med oss människor, att vi faktiskt klarar av att sålla. De flesta av oss i alla fall. En del har svårt för att sålla för intryck. Och det kan vara jobbigt. Men vi kan fokusera vår uppmärksamhet och sen kan vi stänga ut det som inte är väsentligt. Och köra på autopilot. Ibland är det besvärligt med autopiloten. Till exempel om man ska man till jobbet med bilen varje dag så brukar de flesta inte behöva tänka så himla mycket på det. Men sen en dag när man ska någonstans som är nära jobbet men inte på jobbet så har många säkert varit med om att man har kört fel helt enkelt för att man inte har tänkt på det.
Nej. Men vad betyder det med läsningen? Liksom koncentration och läsning. Den koncentrationen, hur gör man med den?
Det beror ju på vad man läser. Men är det så att man liksom kan försjunka i om läsningen ger något, om det är något som upplevs som lustfullt eller behagligt, då hjälper det att behålla koncentrationen på boken och då kan man kanske slå på lite autopilot på det, som den här kvinnan som du såg, som kunde hon kopplade på autopiloten och gick och då kunde hon fokusera helt på sin läsning.
Och hon kan naturligtvis då också läsa, så man måste kunna läsa för att kunna slå på den där autopiloten. Själva läsfärdigheten är väl, tänker jag. För jag blev så nyfiken på hennes bok när hon läste. Det blev mitt fokus. Vad läser du som kan kapsla in dig och göra dig så koncentrerad? Mm. Det är ju helt magiskt egentligen att boken kan göra det med oss. Liksom, att vi verkligen kliver rakt in i boken. Och den koncentrationen, vi tänker ju inte på att nu är jag koncentrerad utan vi läser ju bara. Mm. Så vad är det liksom?
Alltså uppmärksamheten fyller ju en funktion. Alltså den finns ju där av en orsak. Den utvecklas från det att vi är pyttesmå. Den utvecklas och det är också något vi lär oss att dela med andra. Alltså ett litet barn övar sig att fokusera blicken på sin mamma eller pappa. Och sen så småningom så kan barnet fokusera på andra saker och då kan barnet också börja använda sin koncentration eller sitt fokus. Till exempel för att få saker. Nappen, peka på nappen. Och då när barnet pekar på nappen så förstår föräldern att dela sin uppmärksamhet med barnet och hjälper barnet att få nappen. Och sen så småningom så börjar du mer och mer också fylla en social funktion. Alltså man vill dela känslor med varandra. Till exempel ett barn som ser en rolig hund och skrattar, pekar på hunden. Inte för att den kanske vill ha hunden utan för att visa att mamma eller pappa tittar en rolig hund. Och så delar man ett ögonblick tillsammans, delar känslan tillsammans.
Och det är ju det som händer när vi högläser tillsammans med barn. Att vi delar någonting i det yttre som vi uppmärksammar tillsammans. Yeah. Och lånar man uppmärksamhet eller triggar man igång varandras uppmärksamhet eller vad är det som händer när man högläser?
vet inte. Jag tänker om man fortsätter liksom gå tillbaka till hur det är liksom när barnet är litet, så fyller det ju nog, eller egentligen fyller det hela livet en väldigt viktig inlärningsfunktion. Men det kanske blir ännu tydligare om man tänker liksom på små barn. Då pekar ju barn på olika saker. Alla barn pekar på en lampa någon gång. Och då säger den vuxna, ja, lampa. Och sen när barnet fortsätter peka på olika saker så får den ju extremt mycket information. Det är så barnen liksom tillägnar sig sina första ord. Vi vuxna hjälper dem. När vi följer barnets uppmärksamhet så hjälper vi dem i språkutvecklingen genom att ge dem ord för det de pekar på. Mm. Och det där fortsätter ju sen. Alltså det är jätteviktigt att vi människor är väldigt sociala. Och det är framförallt det som gynnar vår överlevnad. Alltså att vi kan samarbeta. Och uppmärksamheten, den fyller ju dels funktionen att inhämta information och att lära sig. Alltså det är ett sätt också för vuxna att lära barn. Såklart att barn att lära vuxna. Alltså att vi lär oss av varandra. Men också att vi kan dela känslor med varandra. Alltså att vi kan känna oss sedda och se andra.
Så det är vad koncentrationen gör. Ja. Vi måste ha någonting gemensamt. Och när vi då pratar om läsning, då är boken det gemensamma. Mm. Men vi blir ju så olika när vi möter den här boken. Någon skrattar åt det och någon skrattar åt någon. Vi upptäcker också hur olika vi är. Så det är ju en slags mötesplats också där vi särskiljer oss, eller?
Just det. Genom att kunna fokusera på samma sak och kommunicera om samma sak så lär vi oss och märker också vad det kan göra till exempel för vårt samarbete. För att ta ett enkelt exempel. Jag var och plockade bär med min sambo i helgen. Och så pratade vi om det var roligare att plocka blåbär eller att plocka hallon. Och då tyckte han att det var roligare att plocka blåbär. Och så frågade jag varför det. Men jag ser inte hallonen. Och då slår det mig, just det, han är färgblind. Han har svårt att skilja mellan grönt och rött. Och det har ju inte jag. Det tänkte jag inte på förrän han sa det. Men det hade vi ju liksom inte kunnat komma fram till om vi inte hade kunnat båda fokusera på ett ämne. Alltså bärplockning.
Precis, så att prata om det vi gör och så. Jag får ofta frågan när både av lärare och föräldrar att ja, men barn är inte så intresserade. Jag högläser men han sticker iväg eller de verkar inte lyssna eller så där, det kanske inte är så roligt eller så. Och då brukar jag ge rådet att läsa kan ju vara som att liksom fiska. Så att fortsätt lita på att du har kastat ut det här betet. Och lita på betet. Mm. Om sagan är som Astrid Lindgren säger, att det är som en stor gädda som biter tag och sen är själva berättelsen kroppen och sen avslutningen på berättelsen är fiskskärten. Mm. Så är högläsaren den som kastar ut betet, tänker jag. Och då brukar jag ge rådet, så här, fortsätt bara läs. Överge inte ditt innehåll. Liksom. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att det är också så man ofta gör med yngre barn. Man lockar med fina saker. Man lockar med en färgglad leksak eller med en skallra eller någonting. Man lockar. Uppmärksamhet är inget man kan tvinga till sig egentligen. Eller man kanske kan det genom att skrämma en stund, genom att ryta till. Men framförallt är det något som man behöver locka till sig. Och så tänker jag med läsningen. Alltså att väcka nyfikenhet, väcka intresset och locka till sig uppmärksamhet. De elever som har svårt med uppmärksamhet, ja, de har kanske svårare än vad sina kamrater har som är i samma ålder. Men de har fortfarande lättare för uppmärksamhet oftast än en elev som är 3 år yngre, eller vad man ska säga. Alltså att det här med förmåga att rikta och bibehålla uppmärksamhet är liksom en flytande skala. Har någon svårare än någon annan så får man helt enkelt tänka, ja, men hur hade jag gjort med ett lite yngre barn? Och så försöker man locka. Och pocka som man gör.
Skapa gemenskap är det då. Rikta Precis. Uppmärksamheten mot någonting i berättelsen eller sagan. Kolla här vad som händer. Och så.
Ja. Om det är verkligen riktigt så. Jag tänkte att när jag läste din bok, Ann-Marie, läraren inom mig. Där har du ett jättefint beskriver du en situation med en elev med en sten. Kan inte du beskriva den så kan jag kanske lägga på det här perspektivet med uppmärksamhet på det.
Jag högläste för några elever, eller en hel klass, och så var det en elev som satt med en sten. Och jag hade blivit förklarat att den här eleven är han kommer kanske förstöra lektionen. Och han satt med sin sten och bara höll på med den. Så började de andra barnen titta på hans sten. Och då tänkte jag att jag måste dela den uppmärksamheten med honom. Så jag frågade, får jag också titta på din sten? Och så gav han mig stenen och så tittade jag på den och så gav jag tillbaka den. Och sen ingenting hände. Han var med på hela lektionen. Och det är ju det där också att vi skapar ju, det vi har med oss skapar ju nyfikenhet. Alltså och så är det ju för barn också. De har ju också med sig saker. Så att kanske bjuda in det där konkurrerande innehållet för att inte avbryta sin egen, det som man gör tillsammans med barn, utan att fortsätta med det, men låta det, den där lilla mikrostunden bara bli den där mikrostunden och i det bekräfta att du också har något innehåll som är intressant. Låt oss återgå till mitt innehåll här. Så tänker jag ungefär.
Precis, jag tänker att det du gjorde var så fiffigt. Och återigen något vi liksom alldeles naturligt gör med yngre barn. Alltså det är snäppet svårare för barnet att föra sin uppmärksamhet dit du har din uppmärksamhet. Och lättare att å andra sidan att delas, om du delar din uppmärksamhet först med det barnet gör. Alltså precis som vi gör med det lilla barnet. Vi som vuxna tittar, vart har barnet fört sin uppmärksamhet? Och då för också vi vår uppmärksamhet till samma ställe, vare sig det är gosedjuret eller vad det är, eller stenen i det här fallet. Och då tränar vi på att vara i detta, denna joint attention eller denna delade uppmärksamhet.
Mm.
Och därifrån är det sen lättare, om vi först delar vår uppmärksamhet med barnet, så är det sen lättare att plocka med oss barnets uppmärksamhet i detta joint attention till det som vi önskar att barnet har sitt uppmärksamhet.
Och då tänker jag så här, när man läser löpande texter för barn och så stannar de upp vid en detalj, att man låter dem få göra det. Att man bjuder in till det, för att det är en sak som handlar om att dela uppmärksamhet men också att bekräfta upptäckter som man gör i böcker. Kan man låna koncentration då? Kan man låna, om jag är koncentrerad, kan man låna koncentration av mig? Om jag läser böcker kan man, och inte överger min koncentration och jag verkligen fortsätter att högläsa. Hur går det att låna ut?
Ja, alltså modellinlärning är ju en av de absolut mest kraftfulla sätten att lära sig saker. Alltså vi människor behöver ju inte själv vara med om allting för att kunna lära oss om det. Utan en av de fiffigaste sätten vi har för att lära oss saker är ju att se på någon annan när de lär sig. Så att modella någonting och modella ett beteende är absolut ett väldigt fiffigt sätt som jag tänker som man särskilt som lärare bör använda sig av. Alltså man bör hela tiden tänka sig, alltså tänka kring social inlärning. Vad är det jag modellar nu? För det är det eleverna också kommer att...
Och då är vi inne på det här sociala läsningen, att läsningen är social och att det är så vi kan dela läsning med varandra egentligen.
Just
att uppmärksamheten, och då tycker jag att boken är så tydlig. Vi ska möta boken, vi ska läsa boken.
Mm.
Och den riktar ett fokus, det är här hur vi ska skapa gemenskap. Och när vi möter den så kan vi upptäcka olika saker, men vi är fortfarande kvar i boken.
Mm.
Och det där tycker jag är... Men det här distraherandet då? Vad ska man göra med det? Allt det som konkurrerar med det som exempelvis... mot läsningen till exempel. Det som konkurrerar med läsningen.
Mm. I livet konkurrerar ju alltid allting med allting på något sätt. Att modella, att bibehålla sitt fokus på läsning tänker jag också är ett sätt att modella hur man stänger bort det där som distraherar för att faktiskt välja att koncentrera sig på det som är viktigt just nu.
Mm. Jag pratade med en ung läsare som läste mycket på tunnelbanan och så, och hon sa att jag måste stänga ute alla ljud. Och ljuden stänger jag ute med musik. Så jag kan lyssna på jättehög musik. Men det är jag lyssnar inte på musiken jag läser. Och det där är ju också att prata om vad behöver du för att koncentrera dig på att läsa? Vad behöver du för att koncentrera dig? Det är ju sådana samtal vi kanske skulle föra med varandra.
Och också, ja, hur länge kan jag koncentrera mig? Det är ju liksom ingen fast förmåga. Alltså, dels så beror det ju på koncentration. Ja, man föds med olika förmågor att koncentrera sig, precis som man föds med olika förmåga att kunna springa eller simma eller något annat. Men sen beror det ju också på vilken träning man får. Men på ett sätt är det liksom oviktigt vad man är född med eller vilken träning man har fått. Det enda som på något sätt hjälper är att man helt enkelt tränar och övar sig på lagom nivå. Har jag svårt att koncentrera mig så ska jag försöka koncentrera mig lite till, men kanske inte lika mycket som den jag sitter bredvid, för den har väldigt lätt för att koncentrera sig. Så man behöver liksom inte göra något annat eller något, ja.
Nej. Jag tänkte, när jag högläste för elever så tänkte jag att jag började med 5 minuters högläsning. Mm. Och det var ungefär vad alla kunde koncentrera sig på. Och sen så ökade jag det med takt med att boken blev så intressant. Mm. Och då när elever sa, ska du läsa idag? Ska du läsa idag? Då vet man ju att nu kan man ju läsa lite längre. Men att man liksom hela tiden, istället för att skuldbelägga, läser av de man läser för, om man nu ska högläsa. Eller läser av den som läser i ett klassrum eller i en hemma. Att man läser av att nu verkar koncentrationen inte, och inte skuldbelägga för att det är så, utan kanske skapa bättre förutsättningar för koncentrationen. Mm. För läsning kräver ju, men man tänker ju inte så mycket på att man koncentrerar sig. När boken har gripit tag i en, då är man ju i boken. Just det. Jag tänkte att vi skulle runda av det här samtalet. Vad skulle vi kunna sammanfatta det här med läsning och koncentration? Vilka 3 saker som man kan tänka på när det gäller koncentration och läsning?
Alltså, koncentration kräver ju att det man koncentrerar sig på ger något. Så att försöka ge den glädje i läsningen kommer att liksom få som konsekvens koncentration om man lyckas få till det.
Och jag tänker att våga fortsätta trots att man inte ser att eleverna är med eller läsaren är med, att man fortsätter att själv koncentrera sig på det som man har inlett eller det man gör. En bok griper ju tag i en, så att till slut så kommer koncentrationen på boken finnas där om man inte ger upp. Lite envishet helt enkelt.
Ja, social inlärning, modella hur man koncentrerar och fortsätter modella.
Ja, och då tänkte jag att du ska få avsluta det här med att högläsa om det här med att faktiskt ha någonting som man vill ge till någon annan. Alltså den koncentrationen som kanske finns i en snäcka.
Mm-hmm.
Varsågod, Toja.
Tack. Så gick det lilla knyttet ut på stranden och fann en snäcka som var stor och vit. Han satte sig försiktigt ner i sanden och tänkte, oh, så skönt att jag kom hit, och lade vackra stenar i sin hatt. Och havet var så lugnt och det blev natt. Långt borta var hemulerna med stora tunga steg, och morran var försvunnen, för hon hade gått sin väg. Och knyttet tog av skorna och han suckade och sa, hur kan det kännas sorgesamt fast allting är så bra? Men vem ska trösta knyttet med att säga, lilla vän, vad gör man med en snäcka om man är för visa den?
Tack, Toja Leitinen, för samtalet och högläsningen ur Tove Janssons Vem ska trösta knyttet? Med detta avslutar vi på återhörande. Hej hopp!
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.